Gate upp och gate ner presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till IFK Norrköping.
God kväll alla kära lyssnare och välkomna till Gata upp, gata ner podcast som är tillbaka igen för ytterligare ett sånt här mysigt avsnitt innan det är dags att snacka upp en ny allsvensk omgång. Jag heter som vanligt Vincent Messenger och med mig har jag Pontus Hammarkvist. Hur är läget, Pontus?
Läget är väl fortfarande ganska bra sen senast. Jag tänker att det inte varit så mycket fotboll och vi ska inte prata så jäkla mycket liksom aktuell fotboll idag ändå. Så att det känns bra. Jag är ganska nöjd. Själv då? Hur
är
läget?
Jo då, fan, det är lugnt. Jag har faktiskt, det måste jag ändå säga, förvånansvärt grinig har jag varit kring den här landslagssamlingen. Har varit svår att smälta för mig. Men framförallt nu med, du vet, veckan innan den andra fotbollen börjar, klubblagsfotbollen börjar, så handlar ju alla fotbollspoddar nu om landslagssamlingen, oavsett om det är engelska poddar eller svenska. Och jag vill liksom inte höra mer om att, nej, vi åkte på pumpen mot Georgien och att Janne tyckte inte att det var något kul att anfalla när man var tvungen att vinna nere i Spanien.
Nej, att man byter ut Emil Forsberg kändes ju så där. Jag håller väl med. Alltså, tänker man landslagsfotbollen, så var jag ganska bitter typ en dag efter båda matcherna sen när jag släppte. Jag tycker att landslagsfotbollen för mig har aldrig betytt så här oerhört mycket, om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att den, ja, men det suger lite när det väl händer, och tar man sig vidare så är man otroligt lycklig, och då betyder tydligen fotbollslandslaget allt i världen. Men ska jag vara ärlig, så det drar mig inte så jäkla mycket i ryggen.
Nej, och det är väl kanske bra det. Jag tänkte på det faktiskt i den här, om vi, innan vi går in på den här poddens vanliga tema. Ja. Men den här Spanien-matchen med Jannes byten och så vidare. Fick du lite sådär Peking PTSD på Janne?
Ja, men lite stundtals. Men alltså så här, just med Emil Forsberg kändes ganska konstigt byte. Där riktigt känner jag inte 100% igen honom. Men just det man känner igen honom i det där bytet är att han gör sådana saker man kanske inte riktigt anar. Så ja, lite så. Men man brukar ju komma ihåg det som var det, liksom det senaste. Så att jag minns ju Janne som bara att allting satt med vilka byten han än gjorde. Men ja, ska man kolla typ 2013-14, så ja, visst, det håller jag med om.
Men jag älskar ju Janne så, och jag älskar honom också delvis på grund av det.
Jo, men är det inte därför man älskar människor lite för mycket också?
Men efter den här samlingen så kände jag verkligen bara, din tråkiga gubbe. Ja. Vilket är så här, också en anledning till att jag älskar honom, är att han är lite envis och gubbig, men det var lite så här, för helvete Janne, det är 2021. Och det är nog första gången jag vill att säga det. För alla andra gånger har jag ju älskat att Janne, kanske inte som en bakåtsträvare, men som en status quo-are liksom. Och då menar jag inte ett fan till bandet status quo, utan som någon som gillar att ha det som det alltid har varit.
Snyggt.
Jag har uppskattat Janne som status quo-are. Men fan, i söndags så fick det sig en törn, min Janne loving.
Jo, men jag håller med dig. Men det är väl lite där också, så här, jag tänker på det där. För mig har väl Janne också, kanske därför jag älskar honom orimligt jävla mycket. För att just den där med kärleken, den kommer så mycket starkare när det väl vänder sen. När man väl hatar någon så pass mycket, så vänder det en ena stunden. Man måste kunna hata för att älska ibland.
Det är i och för sig sant. Och med de visdomsorden så tänker jag att vi glider väl in i den här podden, som ju såklart som vanligt kommer handla om IFK Norrköping framförallt, och saker som pågår runt den föreningen. Och jag tänker väl att den här avsnittet, vi har ju flera avsnitt i veckan för vi är Kings, ska vi prata om IFK Dam igen. En liten uppdatering på det vi pratade om i söndags.
Exakt.
För att det har ju droppat in några förlängningar. Torane lovade ju ut det, och det har droppat in ett par, tre, fyra stycken till och med.
Verkligen hållt han har lovat den här veckan.
Ja,
kul.
Så att vi ska snacka lite om det. Även lite damsilly, kul. En liten snabb blänkare där. Och sen tänker jag att ytterligare lite skadenyheter för herrtruppen. Och sen har ju vi gjort en liten, eller jag har gjort en liten sammanställning av spelare som jag tycker har något att bevisa här de sista tre omgångarna. Även om inte Peking kanske har det, så finns det spelare som möjligtvis spelar för sin framtid i föreningen. Och jag tänkte att vi ska ta upp de individerna för sig och prata lite om det.
Ja, exakt. Och det blir ju intressant också med tanke på att vi kände exakt ungefär likadant det vi hade tagit ut också. Så det blir roligt.
Och sen har vi lite glada nyheter även där på skadefronten. Och så ska vi skicka en liten hyll till IFKs P16.
Mm, det ska vi göra.
Så att där någonstans har ni schemat för dagen. Och jag tänker att vi rullar rätt in i lite smidigt sportcheferi från Torane Fredheim. Men först så ska vi ju som sig bör pusha för Unicoach. Och som ni vet så är Unicoach Svensk Elitfotbolls och Unibets långsiktiga och gemensamma satsning för att utveckla framtidens svenska elitfotboll. Och om ni är intresserade av svensk fotbollsutveckling så är det ju någonting ni ska följa, såväl individuellt som kollektivt. Och där kunde man ju då bland annat ta del av nyheten att IFKs P16 gick till SM-final.
Mm. Ja, men exakt. Det måste ni bara in och följa. Då får ni liksom uppdateringar om till exempel att IFK spelar 16-final. Det är väl hur ballt som helst, eller?
Jajamän. Så att, ja, helt enkelt. Framtiden för svensk fotboll visas upp på unicoach.se och deras Instagram och Facebook. Så in och följ.
Jajamän.
Om vi då trillar in på IFK Dam så har ju Torane put his money where his mouth is. För att det har ju trillat in lite förlängningar. Framförallt kanske den första dubbelförlängningen som kommunicerades redan i måndags, va? Mm. Där det kom ut att Lovisa Gustafsson och Sofia Järn är klara för två respektive tre nya år i IFK Norrköping. Det var väl en supernyhet.
Ja, otroligt bra. Det var ju framförallt Lovisa vi pushade för, men skulle jag ännu säga att ännu starkare att få Sofia Järn, som har varit otroligt imponerad över i år också, måste jag säga. Jag är inte ensam om det. Jag tror verkligen att det är ett framtidslöft inom svensk fotboll. Och om inte hon står i landslaget inom ett x antal år, då är jag ganska förvånad, ska väl att säga. Så att få in henne på tre år känns otroligt viktigt. Men även få Lovisa på ett lite längre kontrakt på två år i alla fall är ju också bra med den åldern man besitter där.
Ja, men både
otroligt skönt med båda värvningarna.
Både Sofia och Lovisa var ju spelare som vi tog upp lite spontant när vi bara reflekterade över vilka vi tyckte var no-brainers att man skulle förlänga med. Så det var ju en härlig nyhet för IFK Dam och deras ambitioner, enligt oss i alla fall.
Att, kanske var lite till hjälp att vi släppte det dagen innan, så att Tor Arne fick tänka till lite. Och
fick lite eld i röven, helt enkelt.
Ja, men vi börjar här, så att säga.
Ja, nej, men och båda kaptenerna också, vilket ju såklart skickar ett liksom bra message till resten av truppen.
Ja, måste man alltså ändå nämna det, att Sofia Järn ändå är så pass ung och ändå är lagkapten också. Det är bara där är ju otroligt, alltså. Att man ändå lyckas ha henne kvar.
Ja, nej, men grymma spelare och bärande spelare framförallt. Och
verkligen bärande.
Med, vad ska man säga, med framtiden för sig. Så att det är ju definitivt ett statement att kunna säkra upp de pjäserna. Sen nu trillade det ju in här nyligen en ny förlängning, eller en dubbelförlängning, med mittfältaren Emily Johansson på två år. Och den unga 16-åriga talangen Tilde Alvberger, som jag inte vet någonting om egentligen.
Nej, inte jag heller.
Men Emily är ju också en definitivt en habil elitettanspelare.
Ja, absolut. Nej, men jag tycker att hon har varit intressant och spännande och faktiskt väldigt bra på mittfältet där jag har sett av henne. Hon känns otroligt stark åtminstone och förlorar inte jättemycket där inne. Nej. Det är typ den känslan jag har med henne, men, nej, men sen de är också väldigt viktiga.
Ja, nej, men alltså jag skulle inte sätta upp Emily Johansson kanske på listan över de spelarna som har imponerat på mig mest. Men med det sagt så, jag tror att kanske spelare med hennes kvaliteter inne i mittfältet tror jag gynnas av ju mer man får se henne spela. För att jag menar, du och jag har ju gått på ett gäng matcher i år med IFK Dam, men vi har
långt ifrån alla.
Ja, och exakt. Då tror jag att man kanske, man har ju ett mindre urval att göra. Så det är klart att om liksom Chailakovic-tvillingarna har varit bäst på plan i liksom fyra av de fem matcherna, så det är klart att vi tycker att de är bäst i laget, även om det kanske inte är faktum, eller hur? Så att vi har ju ett mindre liksom upptagningsområde.
Jo, men det man har sett av henne, jag tror att hon kommer växa mer och mer på henne ju mer man ser damfotbollen och henne spela, framförallt också som du är inne på. Men just de där som man kanske inte alltid har märkt av tycker jag är ganska intressanta också. Alltså just att de gör ju oftast det bra då.
Ja, nej men
de har inte gjort några stora misstag åtminstone. Och nej. Det är ju väldigt viktigt när man ska vara lite mer defensiv mittfältare, vad jag förstår det som.
Ja, och Torane Fredheim beskrev det ju som att hon är en tuff och stabil centralfältare som han verkligen litar på. Så det är väl en bra förlängning om något.
Gud ja.
Sen ska det bli spännande att se kanske om den här Tilda Alvberg kanske kan slå sig in i A-laget till nästa säsong och få spela redan då. För det är ju vanligare i damfotbollen med tidiga debuter än vad det är i herrfotbollen.
Ja gud, även om herrfotbollen har börjat gå ner lite ålder så är det ju absolut mycket mer vanligt att man väldigt unga tonår redan börjar få debutera i lagerna, sina högsta lag i så att säga A-trupperna.
Vidare till Siljefronten då för damerna, så kom det ju ut att man Torano har varit och fiskat i andra klubbar. Mm. Han har varit av någon anledning varit och fiskat i det urkassa Bollstanäs. Kanske för att jag tänkte på Bollstanäs men jag tänkte på Kiss.
Ja, exakt, för att de är piss. Ja. Nej, de var ju riktigt jävla dåliga.
Nej, de var fruktansvärt dåliga måste jag säga under den här säsongen. Men där hade man identifierat en ytter med en tidigare IFK-koppling vid namn Anna Tim som skulle varit spännande. Men hon skulle stanna kvar i Stockholmsområdet, så det blev ingenting. Så hon nobbade IFK. Så att där gick Torane bet på sin första värvning då, eventuellt. Mm. Men det känns ju roligt att man letar offensiva pjäser.
Ja, men absolut. Det är ju framåt man vill tydligen då. Man har ju haft problem med målskyttet. Även om det har blivit bättre så tror jag att man vill slipa på det där ännu mer. För att försvarsmässigt har det ju sett ganska bra ut. Så att nästa fina förlängningar hade ju varit tvillingarna, Selakovic, som ja. Är kusiner också enligt Torane.
Ja, exakt. Nej, men, och det känns ju alltid, det är ju någonting, alla försvarare och defensiva mittfältare och så vidare får ju ursäkta. Tro mig, det är ju typ de spelarna jag älskar mest när jag väl kollar live. Men det finns någonting mycket mer spännande när man pratar silly, när det rör sig om de offensiva spelarna. Det är ju någonting som liksom engagerar en när man hör att det kommer en frejdig ytter på väg in.
Ja, gud. Ja, det är mycket skärmigare än när man hörde att man värvade ner typ Victor Agardius till exempel. Även om det har varit en bra värvning så var det kanske inte det som kittlade så jäkla mycket, om man säger så.
Nej, men det är ju inte det sexigaste på förhand. Liksom.
Nej, exakt. Men det blir nog bra av det, men man är såhär, okej, det är inget man mår skitbra över i veckor efter värvningen. Liksom.
Sen första gången man ser Agardius dra en fet glidtackling så står man bara där och myser och inser att det kanske var en bra värvning.
Ja, de älskar man.
Ja, nej men så att offensiva pjäser att vänta på väg in då för IFK Dam får vi väl anta. Det kom ju, om vi flyttar över till herrlaget, så kom det ju bekräftelse på de dåliga nyheterna som vi delade med oss av redan i söndags att Aris Gulason missar resten av säsongen. Det är nu bekräftat.
Mm, det är ju där sjukt tråkigt att inte kunna ha med honom, men nu är vi i ett skede där det liksom kanske inte har så mycket att spela för, och jag tycker att det ska bli spännande där vi ska prata om lite senare också att vilka som kan ta kliv och vilka som kan få chansen här, så att det finns lite man kan mixa med de unga spelarna när man känner att så här, vi är klara så att säga och vi kommer hamna ungefär där vi hamnar nu, eller där vi ligger nu, och vi kommer inte slåss om något guld eller inte ens en Europaplats och inte ens en topp 4 nu, så att då känns det lite skitsamma.
Uppgivet ändå.
Snarare försökte jag nog få det till att det ska bli ganska spännande att se hur spelarna kan ta klivet istället. Alltså just av de som man kanske inte räknat med, och sen även de som har varit med ett tag. Om typen Marco Lund kan fortsätta att prestera exempelvis eller dylikt.
Den enes,
kan man få ihop kärnan nu?
Den det enes är död, den andres bröd så att säga.
Ja, men så är det.
Det är en hård bransch, fotbollen. Nej, men
verkligen,
man får väl hoppas att Aris Gulason kanske för IFK skull kan bidra från sidan med sin erfarenhet ändå, trots
så här,
att ljumsken är trasig.
Så här, jag hade ju såklart inte varit besviken om Aris Gulason inte hade skadat sig, snarare tvärtom. Men man får ju vända på myntet också, Vincent.
Välja glädjen, som vi så ofta gör här i Gata upp gatan i podcast.
Jag har börjat blivit bättre på den då. Även om den fan inte är bra, men den har blivit bättre om vi kontra avsnitt 1 till nu i alla fall.
Nej, vi är ju mer peppiga än någon sån här kvasidoktor som försöker sälja psykofarmaka över tv-shop.
Kanske vi säljer det då, ja.
Ja, visst vet du. Nej, men vi ändå försöker sälja, det är drömmar om fotboll snarare än psykoaktiva substanser.
Hur går
men,
det då?
Fan, det är sådär, men det går jävligt bra för dem som säljer psykoaktiva substanser, så vi kanske har något att lära där.
Ja, absolut, vi får titta åt andra hållet så att säga.
Jag vet inte. Du, jag tänkte att vi snurrar väl in på det där med vilka spelare som kan tänkas göra ett avtryck här de sista tre matcherna på säsongen. För att vi snackade lite om det innan, förra veckan tror jag. kring att lite så här, men vad ska vi prata om kanske i det här avsnittet bland annat, och lite så där att säsongen är ju lite död, alltså rent lagambitionsmässigt för IFK Norrköping. Det har man ju för sig sagt 5 gånger den här säsongen. Men,
5 gånger?
Ja.
50,
ja. Men nu känns det väl ändå som att det kanske inte finns jättemycket att spela för.
Nej, men nu gör det faktiskt inte.
Nej, men då tänkte jag att det finns ju nog ett gäng spelare i den här truppen, har jag kommit fram till, som nog har en jävla massa att spela för de här sista 3 matcherna, om de nu får chansen att spela. Så jag tänkte att vi kunde bara gå igenom dem lite en efter en och dela med oss av lite stöta och blöta lite tankar kring deras 3 sista matcher här och eventuella framtid i IFK Norrköping. Mm. Då har jag på min första punkt här skrivit ner 2 spelare på samma punkt, för att jag kan bara se att eventuellt en av dem blir kvar. Och jag har skrivit Binaku / Gurfinkel. För nu när Ari Skulason är out, då öppnas det upp en lucka där på en wingback-sida, med tanke på att Ishak kommer man ju vilja spela vidare centralt,
så är det.
Utgår jag från, eftersom det har gått ändå relativt bra, om man vill utveckla det och se vart det tar vägen. Carl Björk har ju spelat vinge ute till höger, har ju spelat vinge ute till vänster förut, men du blir ju oavsett av med din vänstervinge nu om Skulason var tanken att han skulle spela där ute. Och då är ju frågan om det inte öppnar upp för, om nu IFK inte har lika mycket att spela för, så måste väl ändå, om de har en framtid i klubben, så måste väl Eggson eller Gurfinkel, eller kanske båda, jag vet inte, men alltså, de måste väl få chansen att spela nu.
Ja, alltså att om man inte ger dem speltid, då känns det ju som att man borde skeppa båda. Jag är ju ganska säker på att man kommer ju inte skeppa en Gurfinkel till exempel, så därför tror jag ju att Binaku hänger ännu mer löst i sådana fall. För att jag tror man kan inte behålla båda de 2 nästa år. Och jag menar, vi plockar in en Gurfinkel som ändå är något sån här lite yngre också. Vi plockar in honom från Israel i somras. Man har sett någonting i honom. Då har man nog hellre tålamod med honom än till exempel Binaku. Då tror jag att man kommer definitivt, om inte träningarna ser helt annorlunda ut, så kommer man nog definitivt ge Gurfinkel chansen, om inte från start åtminstone ordentligt i matcherna.
Men det, vi pratade lite om det i söndags också. Men alltså, om varken... Säg så här då, vi kommer komma till honom sen också, men säg att Kalle Björk nu istället får spela vänster wingback till exempel. Eller att man väljer att spela Agardius som vänster wingback och peta ner Marco Lund i försvaret igen. Då, alltså, om Gurfinkel och Binaku, om ingen av dem får starta någon av de här sista matcherna, då måste de väl vara out. Det kan väl, även om man värvade Gurfinkel i somras. För man har ju knappt sett honom. Så Norling har ju uppenbarligen inte litat på honom hittills. Men han har ändå sett honom i träningssammanhang under hela hösten. Och slutet av sommaren. Jag menar, han kanske inte är bra nog.
Nej,
det kanske är Kevin Alvarez, alltså, förstår
så,
du?
Jo, jag vet så inte. Är det, men då ska vi också komma ihåg vart IFK Norrköping står någonstans. Jag menar, hur länge lät vi inte Kevin Alvarez få sin tid här och komma till detta? Alltså, det är därför jag menar att Gurfinkel, vi kommer inte skeppa honom i sommar. Alltså, tro mig, att det finns inte en chans på världskartan om vi inte får ett rimligt bud från någon klubb att han verkligen vill gå. Alltså, då ser jag inte. Nej, jag tror att vi kommer behålla honom. Det är verkligen IFKs mentalitet att säga, vi kommer inte värva någon spelare för att sen be någon gå efter ett halvår. Jag tror verkligen inte det, även om jag kan tycka att det är rätt, så känner jag nog lite IFK för väl där, men ja.
Ja, nej, men, då,
men jag fattar din teori till 110%, det gör jag.
Nej, alltså Binaku kanske har räknat bort sin karriär hos IFK Norrköping, jag vet inte. Men Gurfinkel som ändå är ny och sådär och har flyttat hit och vill ha,
ja,
sin, vill ha sin chans, ingen aning. Men han är väl på rätt sida 25. Men flyttat hit, vill ha sin chans. Alltså han, om jag var honom och liksom Ari Skulason, den rutinerade pjäsen där ute, blir skadad, då hade jag varit jävligt besviken om, när laget inte har så mycket att spela för, när man tidigare har klippt och klistrat med allt möjligt, Jonathan Levi som wingback, Carl Björk som wingback, om inte jag som är invarvad som vänster wingback får chansen nu, då hade jag blivit jävligt nedslagen i alla fall.
Ja, nej, men så är det. Jag var Gurfinkel i alla fall 23 år, så jag trodde nog att han var lite yngre. Men ändå, det är ju inte superungt längre i fotbollsvärlden. Men det är klart man hade blivit besviken och irriterad och frustrerad. Men med det sagt, jag tror verkligen inte att... jag tror att Gurfinkel kommer vara en del av truppen 2022 i alla fall.
Tror du att han kommer få spela någonting resten av säsongen?
Nej, ja, jag tror att han kommer få spela, men jag tror inte att han kommer få starta.
Nej.
Men han borde få. Ett annat, alltså, för att vi har inte så mycket alternativ där.
Nej. En annan spelare som har chans att göra avtryck kanske, som ju kanske inte har förväntat sig så mycket speltid i år, men som ju har sett ändå helt okej ut när han har fått chansen, framförallt under kuppspelet där i vintras. Det är ju Theo Rask, som nu när Linus Wahlqvist är avstängd här nästa, så pratade ju Rickard Norling om att han och Marco Lund står tydligen jämnt.
50-50.
Ja, 50-50. Han tycker att Rask har väl gjort framsteg. Jag anar väl kanske snarare att Norling känner att Lund inte har varit tillräckligt bra. Men det spelar ingen roll. Det är klart att man ska uttrycka sig positivt om sina spelare. Men att han sa att det är verkligen 50-50 huruvida det blir Lund eller Rask som ersätter Linus Wahlqvist. Och där är också en sån här grej man kan känna med tre matcher kvar. Ja, men vad fan spelar Rask då? Liksom. Mm. Han är ju inte dålig. Och även om han är en ung spelare, han måste ju också få göra misstag någon gång. Så det är lika bra att spela honom i Allsvenskan.
Hade du sagt det för ett år sedan med Jens eller även med Jan under den tiden, då hade jag gått på precis samma spår, över att jag vet att det funkar så att även om du står 50-50 så kommer den som har spelat mest och är mest rutinerad kommer få spela de sista matcherna. Men vi har trots allt en Rickard Norling nu som är tränare i laget, så att det kan nog mycket väl bli Theo Rask, men jag väljer nog att se det ur mina IFK-ögon och tro att Marco Lund kommer nog få starta ändå, skulle du se.
Ja, jag känner att det hade varit lite av en waste.
Det håller jag med om till 1000%.
Jag tycker att Theo Rask ska spela nästa match där ute till höger. Men sen också i det här fallet, om vi då pratar om det vi snackade om tidigare med Gurfinkel och Minaku. Om ingen av dem får chansen, om Norling inte vill ge dem chansen från start, och att han till exempel väljer att spela Agardius som wingback här de sista matcherna, som han har gjort förut. Mm. Kanske gjorde sin bästa prestation mot Göteborg borta, bland annat när han gjorde sitt fina mål. Då öppnas ju en möjlighet i backlinjen också där. Att då blir det ju också en fight om den där vänsterplatsen i den centrala backlinjen där Marco Lund har huserat tidigare. Men också där möjligtvis man skulle kunna ge de här liksom två avslutande matcherna till Theo Rask att kunna spela in sig i laget och få känna på allsvensk fotboll i IFK.
Ja, det är ett jätteläge. Det är ett jätteläge att genom den.
Det blir ju lite sådär, det blir ju lite, vad ska man säga, man liksom shufflar runt. Så öppnas det liksom upp en yta någon annanstans lite grann. Så att om det inte blir någon av wingbacksen som får chansen, ja, men då lär Agardius flytta ur backlinjen. Då finns det plötsligt en ledig plats där. Ja, då blir det väl Theo Rask eller Marco Lund. Så att jag tror i alla fall, jag tycker att det finns en ypperlig möjlighet att spela Theo Rask, åtminstone här i nästa match mot Djurgården. Och jag tycker att om man nu inte vill spela Gurfinkel eller Minaku, då tycker jag att om Agardi spelar vinge, då tycker jag att Theo Rask ska ta den platsen och få den chansen de här tre sista matcherna. Och jag tror verkligen att han måste ta den chansen då också, om han skulle få den, för att verkligen cementera att han har en plats och en framtid i det här IFK-laget.
Nej, men det håller jag med om. Jag tror och hoppas att du får rätt i det här i alla fall, och min känsla är lite starkare än vad den har varit tidigare år i alla fall, att man ska göra den lilla rokaden. Så tror jag nog att Norling kan göra. Han gjorde det faktiskt, lät ju Salijovic till exempel starta för inte så länge sedan, så att, ja.
Han är en mystisk man, Rickard Norling.
Otrolig, det är svårläst den killen nu.
En annan gubbe som mycket möjligt skulle kunna få chansen nu med Aris skada, det är ju Kristoffer Telo. Mm. Som ju har haft chansen en mängd gånger ändå, får man säga, under den här säsongen.
Och fick den typ mot Gnaget bara.
Ja, men inte fått spela. Och sen fick han spela mot Gnaget och Norling verkade väl...
Då vi verkligen inte räknade med honom.
Nej, och Norling verkade väl halvnöjd också med det. Ja. Så det var ju tråkigt. Men han är ju 31, sitter på utgående kontrakt och... Ja, det senaste jag hörde var att man diskuterade en fortsättning. Det här var ju typ i oktober. Men, ja du, 31 år, visst. Norrköpings kille och så vidare. Det finns sentimentala värden i det.
Det väger ju mer än vad vi tänker oss också.
Men där finns ju också en möjlighet för honom kanske att verkligen också cementera i alla fall, eller slutbevisa att han har en plats i det här IFK-laget om han får chansen till höger. Om då Norling istället för någon av de här tidigare rokaderna vi har nämnt väljer att flytta över Kalle Björk på den här vänster wingback-positionen där han ju gjorde det väldigt bra när han fick spela där. Och då sätter ut Kristoffer Telo på höger wingen. Mm. Och där känns det ju som att han... Men han har ändå en hel del att spela för och visa att han ska spela i IFK nästa säsong.
Ja, men absolut. Det är klart han sitter på det. Och jag tror verkligen att Kristoffer Telo är oerhört sugen på att få lite kontinuitet i speltid också. Om man, för någon av de här killarna tycker att om man väljer ett spår här någonstans, om vi inte går rent åt helvete åt något håll, men jag tycker mer eller mindre att låt det gå som det går och ge den här personen som man verkligen tror, eller spelaren man tror kommer kunna göra det bra, ge den chansen ordentligt nu, inte så här en match var, för att det kommer inte, där passar inte Telo in till exempel, det vet vi. Jag tycker också det var lite taskigt att liksom såga honom efter AIK liksom någonstans, och tycka att även om Nordling inte sa det rakt ut så märkte man att han var besviken och tyckte att han var dålig. Jag tycker någonstans att så här, lite Mike-vibben där, att då måste han få spela. Då måste man ändå ge honom lite ordentlig chans, och så kan man utvärdera det efter där. Och nu tycker jag definitivt att vi har det läget att utvärdera Kristoffer Telo efter tre matcher någonstans.
Ja, för jag har ju känslan här av att det är en av de här fyra som kommer få en stor chans här de sista tre matcherna och visa vad de går för.
Ja, för det blir bara taskigt att ge någon, alla en varsin chans. Ja, det blir lite så här, nu ska vi rulla på alla, så nu ska alla få spela här.
Men jag har en känsla av att beroende på hur Norling väljer att flytta de spelarna han har tillgängliga redan, som alltid kommer starta, så finns det ju antingen en öppning för Binako eller Gurfinkel där ute till vänster. Det finns eventuellt en öppning för Rask i backlinjen. Eller så finns det ju en öppning för Telo ut till höger om Björken flyttar över. Och ja, det ska bli spännande att se vem som får chansen från början. Ja, Rask i och för sig kanske får chansen oavsett då, mot Djurgården.
Så lär det nog bli i alla fall, ja.
Men det ska bli intressant att se vem Norling känner ska få den chansen att bevisa sig de här sista tre.
Ja, verkligen, verkligen. Jag håller väl lite tummarna för Telo, men samtidigt vill man väl ändå se de här, kanske typ Gurfinkel egentligen. För min del väger det lite mellan Gurfinkel och Telo. Telo på grund av hjärta och lite kärlek, men också att ge honom chansen och faktiskt, som du är inne på, visa att han ska vara en del av den här truppen. Likadant med Gurfinkel också någonstans, att vi har värvat honom i sommar. Vi har inte ens fått sett killen spela fotboll knappt.
Nej, och det vi har sett har väl knappast gått och klassat som fotboll heller.
Nej, så är det. Det är så pass lite vi har sett av honom. Norling ser honom varje dag på träning, så att han har ju lite mer att ta på än vad du och jag har.
Jag har två andra killar här på listan som inte kanske påverkas av det jättemycket av Ari Skulasons frånvaro, men som jag tänker att vi ändå kan prata om när vi ändå är inne här. Jag vet att vi fick lyssna frågor kring det också. Mm. Så jag tänker att vi kan ta upp det.
Vi bakade in de lyssnarfrågorna i det lite grann.
Ja, exakt. Och det är ju tre ytterligare spelare utöver Telo som har utgående kontrakt. Henrik Kastegren har ju utgående. Och ja, honom vill man ju förlänga med garanterat. Det är ju bara frågan om Henka vill det eller inte. Men det är väl en no-brainer att förlänga med Henrik efter den här säsongen.
Ja, det tycker jag. Framförallt eftersom han har rest sig så himla starkt också. Nej, det finns ingen anledning att inte förlänga med honom. Jag tycker verkligen att Kastegren fick mycket skit förra året, men han förtjänar fan att vara kvar.
Ja, av oss också. Det ska jag vara helt ärlig med, men jag tycker han verkligen har lyft sig.
Gud, det är verkligen. Jag tar tillbaka det. Jag tar inte tillbaka det, men jag tar verkligen bort det och glömmer bort det där helt enkelt.
Han var
otrolig i år, efter sommaren.
Annars är det ju Mike Sema då, som också sitter på utgående kontrakt. Norrköpings kille, även han, som... Sema spelar för ett nytt kontrakt, möjligtvis, även han 31. Men kommer han ens få spela en minut här i slutet?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Och vi pratade om det här innan podden, och jag tror att du fick mig att ändra mig lite någonstans. Att jag vill gärna ha kvar Sema nästa år, för jag tycker att han är en grym jävla gubbe att ha i laget, och framförallt en poängspelare om man väl får chansen. Men han har också åldern inne, och jag vet att du var ganska tydlig med det också, sa det innan, att det finns ju kanske andra gubbar då även i hans ålder som kan gå in och göra skillnad. Och jag tror jag väger lite överåt där någonstans här.
Ja, alltså det är det man måste ställa sig också, det där med Mike liksom. Bra kille, kvalitetsspelare när han är på topp. Men frågan är om han är en Norlingspelare. Och nej, då pratar man om att man vill ha erfarenhet och så vidare. Men du kanske kan få den erfarenheten, släppa Mikes lön och därmed få ytterligare utrymme att kanske kunna ta in en spetsspelare i den åldern som kanske passar in i Norlings typ av fotboll på ett annat sätt. Det är väl den liksom grejen man måste väga.
Ja, jag står nog fortfarande och väger lite, men förut var vågen mycket tyngre åt just Mikes håll, men just nu så börjar det nog tippa över lite för min personliga känsla faktiskt, att man behöver inte kanske vara från Norrköping. Det är klart att jag älskar att ha Norrköpingsgrabbar alltså otroligt mycket, men någonstans ska vi också vara ett vinnande och ett bra fotbollslag. Så att finns det en bättre kvalitet där, ja, då kanske vi ska gå för det.
Vi får väl se helt enkelt. Men man hoppas ju för Mikes skull att om han får chansen så kanske han kan hänga en boll eller två och verkligen visa att han vill och förtjänar att vara kvar.
En sak jag är ganska säker på nog är att Norling älskar ju inte Mike Sema som fotbollsspelare i alla fall.
Nej, det känns
så
inte
jag
så.
Tror inte att, ja, jag tror nog att han kanske inte blir kvar till och med nästa år. Om man ens går in i löneförhandlingar med honom.
Den sista gubben, ja. Alexander Fransson, då har jag skrivit, borde spela för sitt kontrakt. Men är han intresserad? Frågetecken. Och det här är väl en följetong vi har haft hela säsongen, där Alexander Fransson har utslaget över alla matcher som spelats varit dålig, får man säga. Ja. Gjort bra matcher.
Man har ju höga förväntningar på Fransson.
Gjort bra matcher, men överlag varit under nivån man förväntar sig. Samtidigt som han inte har verkat särskilt intresserad och kärleksfull gentemot IFK Norrköping om en fortsättning. Och det samtidigt som IFK Norrköping har svansat runt Ale Fransson. Och det gör väl i slutändan att om klubben har varit så himla på och raggat på en spelare som inte har presterat för att han ska förlänga, då är frågan hur motiverad han är att prestera de tre sista matcherna om han ändå känner att IFK finns där om jag vill. Om det inte finns något bättre.
Ja, alltså så är det ju. Ja, vi pratade ju om det lite på plan och sådär. Han ser väldigt ointresserad ut och verkar inte vara desperat att spela för sitt kontrakt eller vad man än ska komma in på eller för att få ett utlandskontrakt. Jag börjar nog väga över på den här Alexander Fransson där vi såg 2015 till och även vi kanske har sett stunder av. Är han så bra fotbollsspelare längre?
Ja, men det är, ju det som
det är nästan den frågan jag börjar vilja ställa mig över än att vi ska sitta varje vecka och säga att så här, Alexander Fransson är inte intresserad på fotbollsplan och verkar inte vilja göra jobbet. Det kanske han visst gör, men han är inte bättre än vad han är kanske.
Nej,
än vad han visar.
Nej, den frågan kanske man måste ställa sig om det var så att Alexander Fransson dansade en sommar, ett SM-guldår, och sen gick utomlands, det gick inget bra, och sen att det kanske visade sig där att han
kom hem och gjorde det helt okej på gamla meriter, och sen har man börjat tippa efter och kanske börjat hamna i lite den fasen där man är.
Så kan det vara. Vi kommer väl ha avsnitt här efter säsongen där vi gör en ordentlig utvärdering av vad som ska bort och vad som ska vara kvar och så vidare. Men ja, man tycker ju att om Ale Fransson ska vara kvar så skulle han behöva göra några bra matcher här i slutet.
Ja, men så är det. Man hade ju gärna velat se det i hans ögon och hans kroppsspråk också, att han är hungrig. Eller visar sig vara hungrigare än man är. Eller än vad det åtminstone verkar i alla fall, ska jag väl säga. Så det håller jag med om. Ska han spela så hade det varit kul att se honom göra det bra och att man ser att han vill lira fotboll också på hög nivå.
Du, jag tänker att vi ska dela med oss av lite sådär små nuggets till glädjande nyheter ur en IFK-synpunkt, men även en människosynpunkt. Jag tycker dock innan dess att vi ska tacka alla som signade upp sig i hemmaklubben. För nu har ju hemmaklubben stängt och vi ska välja. Är ju lite besvikna. Det tappades ju ett par placeringar där på slutet på upploppet och det blev en sämre hemmaklubben säsong än vad vi kanske hade hoppats där när man tittade på det några veckor kvar. Men trots allt så är ni ändå en hel del som har gått in och reggat er och bidragit till att IFKs ungdomar får ta del av en ansenlig del av dessa 20 miljoner som Unibet nu delar ut till de svenska elitklubbarna. Så att stort tack för era röster i hemmaklubben helt enkelt.
Ja, men verkligen. Jag säger väl bara stort tack från våran sida också. Otroligt. Och så tänker jag att vi pushar på ännu bättre nästa år. För nu har vi tjatat in det här i era hjärnor, så att det här får ni inte glömma bort nu. När hemmaklubben kommer igång nästa år, då ska vi upp i tabellplaceringar, för det är prestige.
Ja, då är det bara in och göra sitt Unibet-konto. Om man gör det så ska man ju dock veta att regler och villkor gäller. Man måste vara över 18 år för att spela. Och om man upplever att man själv eller någon i ens närhet har problem med spel, så finns ju stödlinjen.se alltid öppen.
Jajamän.
Du, jag såg en väldigt glädjande nyhet ändå. Även om den kanske inte betyder så jättemycket liksom på planen för IFK Norrköping, så var det ju fruktansvärt kul att se Oliver Stefansson träna med boll igen.
Mm. Ja, men otroligt roligt att få lite glädjande besked och lite roliga känslor runt herrfotbollen också. För att nu har vi varit inne på positiva delar när det gäller damerna. Man har saknat det där med herrdelen också, så att det är kul. Och det kommer ju verkligen som en glädjande besked att han framförallt mår bra, att hälsan är behåll också.
Ja, men det var ju jävligt deppigt där. Jag kommer ihåg när nyheterna kom om hans blodpropp och att han skulle vara borta en lång tid. Och, ja, det var väl aldrig någon snack om att karriären kanske skulle läggas ner så, men det är ju alltid osäkert.
Man visste ju ändå inte. Nej, liksom, så alltid, pass illa var det.
Det är alltid osäkert när det händer såna allvarliga saker. Liksom. Och det känns väldigt kul att, om än ett mini-mini-steg, men att det kanske har tagits ett litet steg att Oliver ändå fysiskt är tillbaka på en fotbollsplan igen, det gör mig lite glad bara.
Ja, men det öppnar väl upp möjligheten att han redan är igång på en fotbollsplan och börjar smått träna, åtminstone öppnar ju upp för att han kanske kan spela nästa år åtminstone. Och det är väl otroligt roligt, även om det är, just i Stefanssons fall så är inte det jag tänker på att jag gärna vill se honom lira fotboll, utan det är nog mer för han skulle i så fall. Utan det jag är mest glad över är att han faktiskt har tillfrisknat och kan fortsätta göra det han älskar.
Ja, nej, men vi önskade ju Oliver ett snabbt tillfrisknande när vi fick höra om nyheterna, och vi får väl gratulera då till en första miniseger här efter sitt sjukdomsfall.
Ja, men verkligen stort kul att han är, stort jäkla roligt att han är tillbaka.
Stort kul, stort jäkla roligt.
Nej, jag hittade ju inte orden. Jag kände det, ska jag bryta det? Nej, jag bjuder på mig själv för fan.
Ponta är helt till sig.
Ja.
Nej, hör du det, Oliver? Han är så glad för din skull.
Jag vet inte ens hur jag ska uttala saker och ting längre. Så jävla roligt är det.
Nej, det märks att du börjar bli dimmig i skallen, så jag tänker att vi ska runda den här podden.
Tack, men det kanske är läge för det.
Men innan dess så ska vi bara skicka ut ett grattis också till IFKs pojka 16.
Ja, det där är jävligt roligt faktiskt.
De spöade ju Gnaget ordentligt och ska ju spela SM-final nu på söndag mot GIF Sundsvall.
4-0 va?
Mm.
Mot Gnaget. Emma, fan, det är otroligt kul att vi ska lira en final också. Hoppas att de kan ta hem den här pokalen och titeln till Norrköping.
Ja, nej, men grattis till finalplatsen, boys, och stort lycka till i finalen, får man väl önska dem.
Kör över Sundsvall va?
Ja, men det har man ju gjort förut. Det är ingen svår bedrift.
Easy peasy.
Ja, det kan bara åka och hämta bucklan. Det är ingen fara. Nej, men lycka till killar och stort grattis till er semifinal kross av AIK. Med det sagt så tänker jag att vi stänger den här podden, va?
Ja, men det tycker jag. Det låter väl som ett ganska bra alternativ nu när jag börjar bli lite dimmig i huvudet här av någon anledning.
Ja, jag börjar bli lite orolig. Så att vi får nog slå av det här innan saker blir allt för allvarligt och jag måste börja ringa diverse sjukvårdsupplysningar och så vidare.
Exakt, du tänker att du släpper mig så tidigt som möjligt så du slipper handskas med det här.
Jajamän, så ja, funkar jag. Nej, evigt ansvarsflyende.
Grymt roligt att spela in igen i alla fall. Och tack till er som har lyssnat som vanligt. Det gillar jag i alla fall att poängtera. Men sen ska vi väl även tacka Spotify och Unibet, va?
Såklart, Spotify och Unibet som gör den här podden möjlig. Men kanske framförallt ni som gör den här podden möjlig. Mest av allt är ju såklart lyssnarna. Så stort jäkla tack för att ni palla lyssna när eventuella allsvenska säsonger är på väg att självdö och det inte spelas någon fotboll. Så tittar ni ändå in här och lyssnar på våra mer eller mindre ljuva stämmor snacka skit om saker kring IFK, högt, lågt, men även en hel del annat strunt. Det är vi väldigt tacksamma för. Och det kommer ju ett nytt avsnitt på fredag. Och där ska det ju äntligen igen då snackas upp allsvensk fotboll, för att det väntar ju en stor match mot Djurgården på måndag.
Så
håll utkik efter det, så hoppas vi att ni njöt av detta lilla mysavsnitt med lite gott och blandat IFK-väg. Så hörs vi helt enkelt.
Ja, men det gör vi, och du ska ner till Spanien också.
Nej, men jag tar till Spanien på lördag. Så
du är inte med i avsnittet nästa vecka, kan vi passa på att säga också.
Nej, så är det. Det blir en hemlig gäst som ersätter mig, helt enkelt. Så det blir spännande.
Verkligen. Nej, men ta hand om er där ute så hörs vi.
Yes.
Puss.
Hej då.
Den här podcasten presenterades av Unibet.